Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Onsdag 27 april är det som gäller och Toto-svenskan är tillbaka. Vi har haft två fina dagar i ryggen om man tänker allsvenskan, Kalle.
Ja, men det tycker jag vi har. Jag är ju fortfarande lite sargad efter Blåvitt Malmö häromdagen. Det var, jag var inne och kikade lite statistik där. Det var ingen munter läsning.
Nej, det var det inte. Det var, alltså, resultatet var ju en sak. Men tittar du statistiken så förstår jag att du vill inte trösta dig själv, du vill snarare hälla salt i såren.
Ja, men exakt. Och jag hade inte möjlighet att se matchen heller, så jag såg ju bara statistiken.
Ljus.
Kalle följde matchen genom sms med mig dagen efter. Ja. Hur var det egentligen?
Ja. Lilla nyktra analysen här.
Ja. Ja, men du behöver inte se matchen i repris, ifall du inte...
Nej, hade jag verkligen inte tänkt.
Nej,
vi kan göra det. Vi kan dra upp den live, och så kan vi gå igenom det så här 20 minuter.
Blev ju inte 3-0.
Det blev det sannoliken inte. Det blev det inte. Vi ska komma in på den matchen. Som ni hör så har vi med oss Jocke som har tagit tåget upp. Vi ska väl säga det, Kalle, också innan vi bara går igenom alla som är här och de vi ska ringa och sådär. Vi kör, det är lite lurig vecka. Vi renoverar ju här och du ska iväg och sådär. Så att vi kör en ny inspelning redan imorgon faktiskt.
Japp, så blir det.
Är du taggad för den då?
Verkligen. Ja, men framförallt den här.
Som det är jag också.
Så fredagsragget blev ett onsdagsragg här nu. Det är fredag hela veckan.
Fredag hela veckan är det vi jobbar. Vi har med oss en glad, för en gångs skull, Marcus Tapper.
Yes.
Hur känns det att vinna en match i Allsvenskan 2022?
Otroligt. Också det som i första gången jag var med här lanserade jag ju Kalmar som säsongens stora hatlag. Så att det var en viktig kamp på många sätt.
Har inte riktigt tagit över positionen som är Elfsborg i Helsingborg. Även om du har försökt. Så.
Ja, jag vet. Men jag tror att många... Nu har ju Kalmar inte börjat så bra. Hade de liksom legat 4 och vunnit 4-5, då hade folk hängt på. Men nu ligger de 12 eller någonting. Alltså då är det inte så kul att hata dem.
Det gick snabbt från att vara så här, det här kan vara en guldkandidat. Kalmar till att vara det de är just nu.
När Mattias Lyr satt här och yra.
Ja, det får man lov att säga.
4+ fönstret också, ska vi inte glömma.
Ja, exakt. Allsvenskans bästa fönster var det ju. Men skön jävla seger. Den behövde ni, om inte annat.
Också lite skönt att det var på det sättet. Att det är den första matchen vi bara grisar, går i någon slags 4-4-2-zon, spelar pissdåligt, en jättedålig matta, och så bara grisar vi till oss med jättemycket flyt. En 2-1-seger. Det fanns något i det.
Rickard Norlingsk seger. Ja. Alltså gamla Rickard Norling.
Ja, exakt. Och det var väl ett seger som ett nervöst lag tar också. Det var ju sista halvtimmen, kändes ju som det var farligt. Varenda liksom sekund. Men sen efter att det märktes att vilken jävla förlösning det var. Alla gick runt och bara log upp till öronen liksom. Så att det var skönt.
Kul för dig. Josip Ladan är här. Tillbaka efter ett litet äventyr nere runt Balkan. Du har varit både i Split och härjat och sett Hajduk vinna derbyn. Och så en sväng till Bosnien. Jajamän. Någon stökig buss. Och...
Ja, det är alltid ett äventyr med de jävla resorna. Det är, jag kan hemresan... Ja, ditresan har ju alla, eller många har ju sett den här Twitter-tråden som jag drog ut liksom, vad som hände i realtid. Men hemresan var ju flygplats motsvarande mindre än Skavsta för den som har den referensen. Och sen så var det 4 plan som skulle gå inom 30 minuter, en kö till allt. Och mer behöver jag
låter
säga.
Ändå fullt rimligt.
Jag tror att Josip, han kör egentligen så här dundercharter, all inclusive, allting, så kör han, jobbar han bara in den här Balkan myten.
Nej, det
om att det röks i sängen överallt så
där. Jag har inga problem med det, för jag vill ju att det ska
ligga. Ja, gud.
Alltså den lyxliran som Josip har börjat bli nu när vi såg här ute, så han sa jag skulle behöva mer semester, alltså helt slut efter semestern, så det är skönt att jag drar till Rom på fredag. Alltså de här jävla tuttosvenskan, pengarna har stigit honom mot huvudet.
Nej, för fan. Nej, men det är, vad heter det? Alltså, Balkan-grejen och den resan och sånt. Alltså, ja, jag fattar att man tror att det är överdrivet, men hade någon berättat för mig hade jag ju inte trott det om jag inte hade sett det själv.
Och jag är inte jätteförvånad, jag som har varit där nere med dig en gång. Det är ju ungefär så det funkar. Jag är glad att du fick se en seger också. Alltså, ja. Jag är ju som dig, tvestjärt, har ett lag utomlands också. Jag har ju aldrig fått se mitt lag vinna. Du fick åka ner och se en derbyseger.
Ja, det är ju bra track record nu. Vi har ju den lilla missen där när vi var där tillsammans, så blir det ju 2-1 på någon.
Det var ju för att jag var med.
Exakt, men de derbyna jag har varit där så har det varit uddamålsegrar och grismatcher och usla domarinsatser. Men seger
är
seger.
Vilket är det andra lag i Split nu igen?
Ja, precis, finns inget.
Det är Dinamo Zagreb.
IFK-Split. BK-Split.
Det är väl ungefär som Malmö Göteborg split. Idag?
Ja, det fanns ju ett lag som heter RNK-Split. Men som är liksom någon form av så här kvartersgäng som var bra ett tag och som har fostrat bland annat Ante Rebic. Men som i klass med allt annat på Balkan. Ekonomiska problem och andra typer av mutbrott som släcktes ner, släckte verksamheten.
Så det är snarare någon sorts El Balkico än ett derby egentligen?
Nej, de har ju inte, alltså det finns inget lag. Det är bara upp dit. Det är väl, rivalen är väl Šibenik. Det är för att Šibenik är ganska lojal.
Jag hade en superövergång, för du nämnde uddamålseger, usel domarinsats och hela den här grejen. Då tänkte jag passa över till Jocke som vi håller på Blåvitt. Men den brände vi. Men,
ja, jag är mest besviken på att ingen sa till mig att det skulle vara keps och stål och bågade glasögon, mustasch och skäggdagen idag.
Jag hörde inte heller det.
Det vet man när man kommer in, det är alltid hoodie och keps. Minst. Alternativt overshirt.
Så är det definitivt. Hörni, ska vi börja prata lite grann om gårdagens match, den som spelades nere på Guldfågeln. Det är ju ett hajpat Kalmar som nu är på den undre halvan mot Peking. Du inledde ju med det, men hur viktig, alltså ifall vi verkligen ska, för att inför matchen så var det jag och ett par polare som diskuterade så här, om Norling torskar den här, ryker han nu? Jag har varit inne på att så här, han kan nog göra vad han vill. Han kommer nog inte ryka oavsett vad förrän det här uppehållet kommer. Mm. Just för att ge en tilltänkt efterträdare. Och det här menar jag nog med alla allsvenska tränare. Att, alltså jag tror Degerfors kan typ torska allihopa. Men det kommer inte ske några förändringar på tränarbänken.
Sifuentes sitter säkert, känns det.
Han sitter också ganska säkert, får väl säga.
Han kan åka till Norge till och med.
Men han köper ju sig lite ny tid här. Även ifall han nog inte spelade den fotbollen han ville spela Norden.
Nej, och eller det gör han ju absolut. Och de närmsta 3 matcherna är ju Värnamo hemma och sen Sundsvall och Helsingborg. Och
det ska vara 9.
Det ska ju vara 9. Och jag menar, är det 9 där, då har vi 4 vinster, 1 kryss och 3 förluster efter 8 matcher. Det ligger man typ 6 på. Det kommer inte vara någon fara då liksom. Så att, visst, den här segern betyder ju extremt mycket, tror jag verkligen. Alltså. Framförallt för att få med någon form innan man ska möta 3 av bottenlagen också.
Men det var en jävla konstig match, för att Kalle pratade om statistiken i Malmö mot Blåvitt. Det var inte riktigt samma typ av statistik här, men spelmässigt så satt man ju och tittade på matchen och undrade, hur kan inte Kalmar ha ledningen i matchen? Det var ett Peking som grisade, och vi har ju haft ett par matcher i Allsvenskan hittills, så vi ska ju komma till en senare där domarna hamnat i fokus. Det här var ju en insats som var kanske den sämsta hittills.
Ja, det var en fin etta i hans med att de ska ju ha en så jävla tydlig straff, Kalmar.
Ja.
Men de ska fan inte ha målet när han liksom kastar fram.
Nej, den är också otrolig alltså.
Så att det blir ju 1-1. Men ja, det var en svajig domarinsats. Det var ju också, jag vet inte hur mycket det syndes på tvn, men jag hade ju polare där också som liksom fotade. Och planen är ju, det ska inte spelas alls en fotboll på den där jävla åkerna. Så att det var ju mer brun än grön liksom. Men det är ju också vi som väljer att gå ut med en brun plantaktiken. Kalmar gör ju, de försöker ju spela liksom. Och vårt lag var ju på Öland i läger på 4 dagar och spelade på någon jävla pissplan där för att lära sig liksom.
Han tog efter AIK. AIK var ju där och vart matfiftade på vägen hem i Norrköping. Men Norling tog efter taktiken och åka till Öland. Och det verkar ju funka.
Ja, exakt. Det verkar vara vinnande konceptet. Men, nej, men det var nice. Det var lite oväntat att se. Jag vet att både Norling och Levi pratade om det efter matchen också. Att så här, det här är nog den sista matchen vi genomför på det här sättet. Men då känner man ju också, ja, det är också den första vi vinner.
Det är melodin.
Ja, många sätt. Men det var ju ovanligt att se. Så där har inte jag sett IFK Norrköping spela sedan liksom 2014. Och det funkade ju eftersom vi vann. Men det funkade ju inte riktigt. Det var ju svajigt liksom. Alltså, det var ingen säker. Vi åkte inte och plockade hem de 3 pinnarna enkelt direkt. Utan det borde ju inte vunnit.
Tror du att det här, för att jag menar, det här pratade vi faktiskt om med typ, ja men vi pratade med Ortmark om detta, att så här, vi ska bara gnugga på och göra det vi gör, då kommer poängen trilla in. Nu gör man ju faktiskt inte det. Nu gör man ju någonting helt annat och då kommer poängen in. Mm. Är det så här Peking, ska man grisa eller var det här ett engångsförteelse bara för att det var en pissig plan?
Jag tror att det var en engångsföreteelse för att det kändes som att de var så tydliga med att säga det själva efter matchen. Att,
de bad nästan om ursäkt,
ja,
för
exakt,
att det var grisigt.
Nu ska vi tillbaka till det andra spelet. Liksom. Och det, man skulle säga att det andra spelet har ju sett mycket bättre ut. Alltså, återigen, det är svårt att säga det när man förlorar varenda match. Men det här såg ju liksom inte så. Det kändes ju inte som, spelar vi så här, då blir det 26 raken.
Man kan tänka sig att Norling både jublar och går sönder inombords på samma gång. Ja, liksom.
Verkligen.
För ja, äntligen vinner vi. Men det var ju inte så här jag skulle göra det. Vad fan!
Han undvek speglar på vägen hem. Usch! Känns nästan lite smutsig över den här segern.
Men det som känns kontinuitetsmässigt bra är att det är samma jävla 11 som går ut varenda match. Och det ser ju på många delar bättre och bättre ut. Eman Markovic har kommit igång och jag tycker han ser superspännande ut. Levi ser jättebra ut. Egentligen den enda som inte levererar framåt är ju Totte, vilket är ju oväntat.
Och jobbigt, va?
Och jobbigt, verkligen. Han gör mycket bra. Alltså han vinner mycket boll och han är bra att lägga ner i plan. Men han har ju bränt liksom 3 givna mål nu. Ink en straff då. Mm. Så det är ju jobbigt. Men ja, mycket ser bra ut. Men det är mycket kommer avgöras närmsta 3. Vi möter dem kanske 3 av de 4 på förhand sämsta lagen i Allsvenskan. 2 av dem hemma. Det här ska ju vara 9 poäng och egentligen 8-0 i målskillnad liksom. Och är det då känns det ju bra igen liksom.
Men om det var kniven på strupen inför den här matchen, så kniven har ju inte förflyttat sig utan den är ju kvar där. Ja, ja. Med tanke på motståndet som kommer nu ju.
Verkligen. Jag skulle säga att det är liksom, det är nästan måste matcher alla de här 3. För sen blir det lite svårare igen, det är Bayern och det är så vidare liksom. Mm. Men det lättar ingenting, men det förskjuter liksom krisen lite. Vi pratade förra gången jag var med om att så här, det är nog kris om vi inte slår Häcken. Kryssar vi mot Häcken och vann den här. Nu är vi precis inför krisen. Alltså vi har liksom inte, vi har flyttat oss i sidled bara. Vi har inte gått närmare eller längre ifrån krisen.
Okej. Men du, det som har varit en snackis runt Peking senaste veckorna har ju varit svårt att undvika om man följer den här segern. Och det är ju faktiskt det som hände på läktaren. Hur har du nåtts av några rapporter hur det var nere i Kalmar igår?
Jag tror inte det var några problem i Kalmar igår. Det, om man ska dra grunden till det som inte vad jag hört i alla fall. Men grunden har ju varit att vi har haft 2 ultrasgrupperingar som har haft sitt interna stora bråk. Det har ju varit box på läktaren varenda match i princip i år. Och förra hemmamatchen mot Häcken så brände ju då den ena fraktionen som heter Divisionen. Brände en Peking Ultras tröja på vår egen läktare. Och det är ändå något slags bra rekord i stök får man säga.
Alltså jag har aldrig upplevt. Alltså jag har ju varit med om intern bråk. Och att det har ryckts ner banderoller och sånt. Men det är ju en ganska planerad aktion att ta med en tröja in, stå och maskera sig länge, in med tröjan i pinnar, upp med den och bränd den inför öppen ridå. Det är ju rekord.
Man vet att det kommer synas i alla sociala medier. Ja. Man vet att det här kommer vara out there. Liksom.
Ja, verkligen. Det är ju det är inte så försiktig åtgärd.
De har inte tagit det här internt på något möte och satt sig ner. Utan
exakt,
hur
gör vi det här snyggt?
Ja, nej.
Men de två ultrasgrupperingarna har ju då varit i, det finns väl säkert 1000 anledningar att de har varit i bråk. Och det får väl de svara på varför det är. Men det har varit bråk mellan dem och det har pågått ett tag. Och nu har ju då den ena som är Peking Ultras, som är vår äldsta ultrasektion tror jag, sen 97 kanske, har ju lagt ner nu till följd av de här bråken. Och vår kapo sedan 15 år har lämnat sin plats som kapo för att det här hände och han kände att han inte kan stå bakom det och sådär. Så att det har varit stökigt, men i och med att den har lagts ner så kan man väl hoppas att det lugnar sig nu liksom.
Josip, du som också kommer från ståplatshåll, har du hört något liknande i Sverige? Jag vet knappt om jag har hört det här utomlands. Alltså.
Nej.
Internbox, en sak, men ja. Det här är ju steget, det är ett steg till.
Ja, det är det ju. Och i en svensk kontext så känns detta väldigt liksom sydeuropeiskt.
Verkligen.
På många sätt, nästan sydamerikanskt.
Man hade inte blivit förvånad om det här dök upp i din Balkantråd.
Nej, det hade man verkligen
lite till,
inte.
Till vänster bara i den.
Nej, så,
i incheckningen.
Ja, på Balkan håller man sig mest till motorvägsfighter.
Autogrill.
Autogrill och mycket så här springa över sträckor.
Refuger.
Ja, där bilar kör i 140, men det är en annan sak. Nej, men ja, det saknar väl på något sätt motstycke. Alltså det har väl varit på diverse olika svenska läktare liksom, som du säger, mer eller mindre öppna bråk och motsättningar och annat, men alltså i det här, det är unikt skulle jag säga.
Men hur är det, de här divisionen som har någon sorts terrorbalanskapital på läktaren i Norrköping liksom, för det är ju också intressant vilka bestämmer, om du förstår vad jag menar.
Det är det som är intressant, är att det är ju en minoritet är ju ultras på kurva Nordal liksom. Det märktes ju också när de här bråken har hänt att 3000 står ju och buar åt dem 60 som bråkade nere liksom. Och det gäller väl egentligen alla ultras som skulle göra något sånt på en läktare som är ganska, alltså det är inte en ultrastyrd läktare, det är ju mer liksom 45-åriga pappor och mammor på vår hemmastå liksom så. Så att jag skulle inte säga, alltså jag vet inte, jag vill inte heller ge mig in för mycket på deras balans mellan varandra, för jag vet inte 100% vad som ligger bakom allt och hur det ser ut liksom. Men ja, det är väl det som är speciellt, alltså det känns ju som, om man bara hör det här, låter det ju som att hela vår hemmastå är ultras som bråkar med varandra, men det är ju verkligen en liten del av det liksom.
Det är som Häcken, alltså. Det är 2 av 16 som bränner flaggor.
Samma procentuella del.
Exakt. Men jag har som alltid stått för att ultras har sin del på läktaren och familjerna har sin del på sin läktare och vanliga farsor eller gubbar som alltid stått på kurvan har sin del på läktaren. Att allt hör till en supporterkultur. Gillar man sångerna och tiforna, då får man köpa att ultrasen finns också. Det är så supportkultur funkar. Men det blir ju speciellt när det blir så pass otryggt. Liksom. Då är det ju mer att man vill vara så, men ni får väl ses på ett fält och slåss. Sluta göra det.
Men tror du att det här någonstans då blev punkten? Det här blev det sista som hände? Med tanke på att den ena har lagts ner nu. Mm. Eller kommer det att liksom hända fler grejer nu? Eller vad tror du?
Jag tror nog att det sista har hänt för nu. Just kanske eftersom vår capo, som jag brukar säga hejaklacksledare, men då säger folk att det är capo numera. Mm. Eftersom han lämnar sin plats efter 15 år och är liksom en av de stora legendarerna inom vår supporterrörelse liksom, så tror jag att det blev en sån så här, oj fuck vad allvarligt, nu får vi liksom lugna oss lite. Och sen som du säger, den ena la ner efter det. Och jag tror nog faktiskt det kommer vara lugnt från och med nu, måste jag säga.
Okej, vi får väl helt enkelt se. Men som jag har förstått också så ville väl den ena gruppen att den andra skulle lägga ner. Och nu när de har gjort det så kanske det blir lite
imorgon
lugnare.
Startas Ultras Peking istället. Ja. Den nya gruppen som kommer ta över på hela.
Ja. Hörrni, vi är med oss Albin Bramstedt. Du håller på Kalmar FF. Och då, till att börja med, vad har du att säga om matchen igår mot IFK Norrköping?
Ja, det var, jag lyssnade på vad ni sa innan och det var ju en, skulle kunna säga att det var en ensidig historia rent liksom, positionsmässigt och sådär. För Kalmar hade ju väldigt mycket boll till att börja med. Men liksom två individuella misstag tidigt i matchen. Även den där straffsituationen som vi inte fick någonting av gjorde nog uppgiften lite för svår helt enkelt för oss. Vi har ju inte gjort jättemycket mål den här säsongen. Eller vi har väl gjort, med igår så har vi gjort 6 mål. Men de tidigare målen hade kommit i två matcher mot Varberg och Degerfors. Vi hade väldigt svårt att göra mål mot Sundsvall, väldigt svårt att göra mål mot Malmö uppenbarligen också. Så liksom ett 2-0 underläge i halvtid. Det kändes dystert faktiskt. Man gick inte in i andra halvlek med någon bra känsla riktigt. Sen så tycker jag att vi har en jäkligt bra andra halvlek ändå. Men det har nog också...
Småländsk uppkoppling.
Ja, det är småländsk uppkoppling där nere.
Alltså, de går...
Hur är det med wifi? Har det kommit?
Shit.
Nu kämpar vi med uppkopplingen, Albin. Är det bättre nu, tror du?
Hör du mig?
Ja, nu hör vi dig. Nu är du tillbaka.
Jag har suttit och pratat här nu i onödan. Det var ju onödigt.
Nej. Det var bara sista där. Det var säkert någon liten passning till Norrköping som vi kan...
Vi tappade precis efter idolbilderna på Rydström på din sovväg.
Ja, precis.
Sen var det svart.
Exakt. Men du, på tal om Rydström då. Ni, ifall vi zonar ut från den här matchen lite grann. Så ni var ju uppsnackade inför säsongen. Vi målade ju ut det lite skämtsamt till säsongens hipstergäng. Inledningen har ju faktiskt varit sådär ifall vi ska vara ärliga.
Ja, alltså vi ligger väl, är det 11 nu va? I tabellen. Ja. Det är väl en målsättning. Alltså, efter de två säsongerna som var innan Rydström kom hit så tycker jag liksom inte att vi var jäkligt uppsnackade inför säsongen, men alltså vi måste vara realistiska också. Det är Kalmar FF vi snackar om och det är ganska liknande trupp som vi hade under Nanne sista säsongen där. Liksom en del spelare som är kvar. Vi har liksom inte de här stjärnvärvningarna som liksom de andra lagen har. Bill Matsevic eller liksom bara en sån som Per Frick saknar vi. Vi har ju ingen sån liksom stabil uppspelspunkt på topp. Men ja, absolut. Jag kom in med väldigt mycket självförtroende inför säsongen som Kalmar supporter. Men liksom, en förlust mot Norrköping är väl inte hela världen. Men det som svider på riktigt är ju förlust mot Sundsvall. Och främst insatsen också, den var ju katastrofal faktiskt.
Albin, du får svara på det i den mån du kan. Men jag tänker på mattan nere i Kalmar som traditionellt sett är jävligt liksom, bra bland de bästa i serien när den väl är... Hur ska jag säga? I det skicket man förväntar sig. Har du någon insyn eller vet du vad det är som har hänt med antingen om det är vaktmästarna eller om det är liksom planteckningen eller någonting, för att nu ser det ju mest ut som kommer att hjälpa mig.
Nej, men så här är det. Att IFK Kalmar, damlaget i Kalmar, de gick ju upp till damallsvenskan inför säsongen och delar plan med KFF. Och den belastningen på Guldfågens matta är nog, ja, vad det verkar som, lite för hård. Eller det är lite för tufft. Så att mattan, ja, den, som ni säger, den är ju hemsk. Alltså, det är ju en leråker liksom, som de springer runt på. Och jag tycker det är jättekul att damerna spelar där också. Det är jättebra för damfotbollen och för fotbollen i Kalmar i stort. Men det blir nog lite för tuff belastning på mattan. Och jag vet inte riktigt hur man ska lösa det problemet. Förhoppningsvis blir det kanske bättre när det blir lite varmare ute. Det kommer bli sommaruppehåll snart. Jag vet inte riktigt, men den är ju undermålig. Jag var på plats igår och det var flera gånger liksom då man såg att bollen liksom, alltså den studsade upp en halv meter nästan på vanlig passning. Och så ska det inte se ut i allsvenskan.
Kan trösta om att den kommer bara bli sämre. Har den väl börjat bli dålig så blir det bara sämre.
Alltså, jag känner ju bara så, har de bytt med Friends? Ja. Så att det går som är alldeles underbar. Sen i Kalmar så är det katastrof.
Sen får man ändå säga, den är ändå bättre än typ halvallsvenskan. För halvallsvenskan är ju ingen riktiga gräsmattor. Och det måste det. Man säga i sådana lägen.
Det måste man.
Man måste kämpa in den.
Ja.
Eller hur, Marcus?
Ja, men jag är också emot konstgräs. Det där är det värsta med att hålla på ett konstgräslag. Att alla tror att man är för allt ens förening håller på med. Jag har frågat så här... Just med ert spel, det missgynnas ju som satan av en sån matta. För ni försöker ju spela, liksom. Finns det någon tanke i att så här, fan, borde vi lägga om lite eftersom hälften av matcherna kanske kommer vara på en plan som inte alls gynnar vårt spelsätt, liksom? Eller fattar du vad jag menar?
Ja, självklart så är det så. Jag måste också brasklappa mig och säga att det är klart jag är för gräs. Det ska, i liksom en utopi så hade vi inte haft några plastmattor, men så är ju vardagen, liksom. Och så är det ju bara. Men självklart så... Vi hade ju kunnat spela lite mer pragmatiskt som Norrköping gjorde igår. Och kanske slå lite långt och backa hem sådär. Men jag vet inte. Det rimmar ju inte med Rydströms filosofi uppenbarligen. Och de spelarna vi har värvat in passar ju för att spela bollen på marken. Vi ska ju inte slå långt. Alltså, vi satte upp Lars Sätra på topp igår för att kunna slå långa bollar. I övrigt så har vi spelare som är, de är knappt 1,80 långa liksom, så att jag vet inte om det skulle passa bättre om vi skulle byta spelstil. Jag tror inte det. Det funkade ju ganska bra förra säsongen. Såklart som sagt på bättre matta, men det är samma matta för motståndet också. Och jag tycker mer att det är målskyttet som är problemet faktiskt i år, än, eller de här första fem matcherna, mer än att vi har problem att passa bollen. För att vi har så pass spelskickliga spelare så att de verkar ändå kunna klara av det helt okej.
Liksom. Hur orolig är du över det då? Alltså många pekar ju på Henrik Rydström och att det är hans fotboll som är så himla fantastisk. Men jag börjar kanske svänga lite mer om att så här, ni är oerhört beroende av att Oliver Berg har en bra dag. Annars så är det inte jättemycket ni har att komma med offensivt. Jag tycker inte Simon Skrabba kommit in i det jättebra än så länge. Visst, det är tidigt in på säsongen och allt det där. Men känslan är att har Oliver Berg en dålig dag, då är det inte jättemycket som... Alltså då är det bollinnehav, men inte så mycket mer.
Ja, nej, men han gjorde 12 mål förra säsongen tror jag, varav ett par var kom på straffar. Tvåan kommer jag inte ihåg om det var kanske Isak Jansson som kom tvåa i interna skytteligan. Eller om det var Ring kanske för dessa. Så absolut, vi är ett stort behov av en målskytt. Och Oliver Berg när han blir, det är inte någon nyhet att motståndarna kanske vill markera bort honom i matchen. Mot Malmö var han ganska svag och då så skapade vi nästan ingenting framåt. Vi hade väldigt mycket boll, men vi skapade ingenting framåt i princip. Jag är absolut orolig över att målskyttet den här säsongen kommer vara det stora problemet. För att jag tycker ändå att försvarsspelet ser helt okej ut genomgående matcher. Men, vi är i stort behov av en målskytt och jag ser faktiskt inte vem som ska göra målen utöver Oliver Berg. Och när han blir bortmarkerad så då blir det tufft.
Jag delar den uppfattningen. Vi ska gå vidare här och prata lite om Malmö mot IFK Göteborg. Men avslutande fråga, jag är lite besviken på dialekten. Hur kommer det sig att du håller på Kalmar här? För det är ingen grov småländska du kommer med.
Nej, precis. Jag är från Stockholm ursprungligen och så har jag är så här indoktrinerad Kalmar-supporter. Min pappa kommer från Kalmar. Och sen så pluggar jag här nu också. Så det har blivit liksom naturligt att jag går på alla Kalmar-matcher. Hemmamatcherna i alla fall.
Men du har ju pappa från Kalmar, så du är inte helt och hållet en tvärtom Bajen så att säga.
Nej, men precis. Alltså, hade jag haft 10 minuter till här så kanske jag hade kunnat få fram någon småländsk dialekt. Men det kommer nog inte bli av tyvärr idag.
Du får spara det till nästa gång. För vi hörs igen. Tack för att vi fick ringa dig och prata med dig.
Tusen tack. Ha det bra.
Detsamma.
Fotosvenskan är sponsrade just nu av enelyman.com. Ni vet, Sveriges bästa onlinebutik för killar och män. Vadå bästa tänker ni? Jo, det finns outfits för precis alla tillfällen. Det är kläder, det är sneakers, det är klockor, det är väskor, det är fan och hans moster. På över 100 noga utvalda varumärken. Och vad i hela fridens namn betyder då det? Jo, det betyder att oavsett hur din dagsform eller plånbok ser ut så kan du gå hem och klicka hem plagg för precis vilket tillfälle som helst. NLY har skickat med några tips på de hetaste plaggen just nu. Jag har ju alltid varit en sån kille som kör mycket tajta jeans, gamla rockräven som man är. Men nu är det ju loose fit som gäller 2022. Utöver det så är det ju linne som går stenhårt just nu och som alltid när solen börjar krypa fram, ett par jävligt klina sneakers givetvis. Är det allt undrar ni då? Nej. Såklart har vi också en kod som ger 20% rabatt på hela sortimentet. Knappa in Toto20, alltså Toto20, och gör en kanondeal nu lagom till soliga dagar. Tack NLY man.
Får jag lämna Peking-matchen med ett firande då?
Ja.
Att bara säga att Josip är en man av sitt ord. Att jag fick en ljummen öl som grattis för att vi vann mot Kalmar. Och sen vill jag säga att vi ska ju fira att vi har tagit en poäng mer på de här fem matcherna än vi gjorde förra säsongen. Då tog vi 3 poäng på de här fem. Nu har vi 4.
Oj, över budget.
Så över budget är vi, trots att vi ligger på 13:e plats. Och jag knäpper min Smålands. Nu går vi vidare till svensk fotbolls hetaste match.
Smålands passar ju bra när du tog poängen mot Kalmar.
Ja, det var lite baktanke. Ja. Slotts guld ingår ju inte i det här otroliga sortimentet som finns på den gröngula bolaget. Så det var, jag får ta det näst sämsta.
Andra typer av sortiment som erbjuder Slotts guld.
Att Kalmar skulle vara Smålands Södermalm, det hade man inte koll på innan, men det fick vi veta nu.
Ja, men de hade ju sin lilla, kommer du ihåg det när Nanne var i Bayern och Kalmar började skicka lite passningar och det var Israelsson och det var de hade ju den lilla beefen där.
Goes both ways.
Ja, exakt.
Jag satt och lyssnade på Kalmars officiella liksom supporterpodd igår för att jag gladde mig så mycket efter att vi hade vunnit och ville höra hur nöjda de var liksom inför matchen. Och den kalmaritiska skånska dialekten är ju underbara. Så att de sitter så... Norrköping ska vi ju slå nu. De ligger ju trena i sist. Och jag var så glad att höra
det. Är det Vilhelm Moberg som rattar den podden?
Ja, men typ.
Nu då hörni, ska vi gå in på mötet nere på Eleda?
Måste vi det verkligen då?
Det måste vi göra. Jag undrar lite grann så här. Du var inne på det. Jag blev inte riktigt klok på det du sa när vi ringde dig, Jocke. Nu har jag dig på plats. Mm-mm. Då var du inne på den här lite mer... Det är prestationen som är... Den är viktig.
Mm.
Och hur ska du ha det nu? För att, jag menar, du sitter ena stunden och säger att så här, vi torskade ju inte med 3-0 som AIK. Men å andra sidan, prestationen Blåvitt bjöd på här nere. Var den... hur var den egentligen?
Nu håller jag på att tappa micken.
Ja, jag förstår det.
Ska jag berätta var jag kommer från för lite kontext här nu då? Så att vi förstår vad det är jag håller på med. Så här, IFK Göteborg har ju varit nere i ett jävla hellhole i ett par säsonger. Vi har ju typ gjort allt vi har kunnat för att åka ut, men vi har inte lyckats med det ens. Klubben har rattats av, helt ärligt talat, ett gäng jävla pajasar. Vi har gjort någon sorts liksom reset igen med det. Och vi håller på att försöka få byggstenarna på rätt plats. Och de har hamnat oväntat bra på plats. På väldigt få minuter, eller på så här. Men ja, det är så också minuter. Ja.
Nu blir det allvarligt.
Det kokar ju.
Ja, det brinner i honom.
Så att så här, jag jämför ju mig med mig själv för ett år sedan. Och för jag själv för ett år sedan var inte så jävla kaxig. Så att jag ser ju att vi tar en jävla massa steg hela tiden. Innan säsongen började, att vi skulle sitta och vara liksom missnöjda med att vi inte längre är ett av typ två lag som är guld-guld-racet här just nu.
Mm.
Det är ju orealistiskt. Utan hela våran säsongsinledning tycker jag visar att vi är verkligen på väg att lämna andra skikt bakom oss för att ta oss in i alltså skiktet där vi kanske kan hitta AIK, Djurgården, Elfsborg. Men vi håller på och liksom poka in väggen på den. Så att vi åker... Därifrån kommer jag.
Ja, och då kan jag säga här. Det är klart att jag, man behöver ju vara blind för att se att inledningen på den här säsongen liksom, det går åt rätt håll någonstans. Det är inte det Blåvitt vi har lärt känna de senaste säsongerna.
Nej, men
andra halvan utav mig kan jag också känna så här. När man möter sin största rival som supporter, jag skiter ju fullständigt i hur det ser ut när vi möter Djurgården. Det enda jag bryr mig om, det är 3 poäng in på kontot. Sen får det se ut, sen får de ha 45 hörnor om de vill, 80% boll. Couldn't care less. Enda som är viktigt där är, i de matcherna, är resultatet.
Nej, men,
sen är andra krav när vi möter andra lag och den här grejen. Men som supporter så skiter jag ju fullständigt i hur det ser ut när man möter en rival.
Men med bakgrund mot det då, så tycker jag att när vi åker ner till Malmö i år och känner att, ja fan, får vi med oss 3 poäng här, då är vi med och spelar om guldet. Då är det en sån jävla överprestation jämfört med förväntan. Sen så faller man ju jävligt hårt första 10 minuterna i den matchen. Då mår man ju piss såklart.
Mm.
Samtidigt, ja, nu ska jag vara den resonerande, checka, duktiga så här. Att vi genomför den matchen på det sättet, att Malmö är så jävla bra som de är i den matchen. För den första halvleken Malmö gör är den bästa halvleken ett lag har gjort i Allsvenskan i år, skulle jag säga.
Definitivt.
Att vi ändå kommer ur den halvleken med 0-0 säger väldigt mycket ändå. Att vi ändå låter den matchen leva in på slutvisslan säger också väldigt mycket om IFK Göteborg i år. För att vad vi framförallt har gjort, vi har satt ett ramförsvar som gör att det är otroligt svårt att göra mål på oss. Det spelar liksom ingen roll om AC står på mållinjen med liksom en kaffe och bulle i handen och 3 bollar på knäna. Han får inte in den ändå. Och det krävs faktiskt en otroligt märklig straff för att få hål på oss. Sen så, hej, jag är inte dum i huvudet. Jag säger att spelar vi om den här matchen 20 gånger så förlorar vi den 19 i alla fall. Så det är inte det. Men jag tycker att ett överpresterande Malmö FF får ut så lite mot IFK Göteborg. Mot ett IFK Göteborg som inte presterar så jättebra i den här matchen. Och så här, vem som gör den andra dålig kan man ju också diskutera då. Men det säger att vi har kommit jävligt långt. Så därför så är jag inte liksom totalt nedslagen här. Utan jag, så här, ska jag vara helt ärlig, och då får jag ge det till Josip då. jag kanske inte jämför mig med Malmö FF just i år. Jag kanske jämför mig med de som är i segmentet under. Och för dem i det segmentet så är väl det också, det är väl bad news den här matchen att säga att shit, så där bra kan Malmö vara.
Ja, den är ju också såhär, den är ju märklig, för att vi kan sitta här och supporter bantra hur mycket vi vill, men ska man liksom, och det är den diskussionen jag egentligen ville komma till, att ska man titta på prestationer, alltså vad, då åkte ju Blåvitt ner och såg de facto ut som en, det här är ett lag som kan åka ur. Alltså, det är Malmö sköljer, det kan stå, sen är det såklart bra att man håller nere siffrorna, det är bra att man klarar av att stå emot, men man klarar ju inte av att hålla upp någon typ av eget spel i första halvleken.
Nej,
man blir alltså totalt överkörda i den första halvleken.
Totalt.
Första halvtimmen, det är det sjukaste. Alltså, vi satt hemma och var så här, det här blir 5-6-0.
Och den
alltså
är så mycket jobbigare, för att då sitter ju, jag sitter ju som AIK-are och ser att jävla vad Malmö är bra, eller är det Blåvitt som är dåliga? Lite svårt att sätta fingret på vad som är vad här. Å andra sidan kan man ju som Blåvitt-supporter sitta och peka på AIK, som jag tycker att, så här, det tror jag Jossi håller med mig om, att AIK gjorde ju en bättre match och bättre prestation mot Malmö. Men det är ju 3-0 i baken. Mm. Så att jag menar så här, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det.
Vad håller längst och vad är bra?
Så
om Malmö gör den halvleken mot andra lag i Allsvenskan, vad står det då? Och så, alltså, det här kan vi bara spekulera över. Jag gör ju det här programmet med Micke Stare. Och han var väldigt nöjd över det. Att okej, det är en jävla kassinsats. Vi kommer inte upp i kvalitet. Malmö kommer upp på sin högsta höjd. Det blir bara 1-0. Och liksom med lite tur så skulle vi kunna fipplat in en boll i slutet när Oskar Wendt hade ett skott i box. Alltså nu förstår jag, menar.
Ja.
Det som man säger, inte otänkbart att matchen slutar 1-1.
Nej, men som nu håller ju inte jag på Blåvitt, men jag kan bara tänka hur jag hade reagerat som AIK-are ifall min tränare hade sagt att så här, ja, men vi var ju bättre den här gången än när vi vann senast. Och då hade man ju sagt så här, det skiter väl jag i. Alltså jag vill vinna den här matchen.
Skiter
väl i om vi var bra i spelet och om vi höll bollen. Jag vill vinna matcherna liksom.
Men man kan
det är
inte,
det handlar om. Tycker jag Nordin hade vi med oss i förra avsnittet. Och han sa ju det bra, att på träning utvecklar vi. Matcher spelar vi för att vinna liksom.
Ja, jo, men den drar han ju lite väl hårt också. I det här läget som har varit, så det här utfallet som har blivit, det får vi ändå tycka som någon sorts check i någon sorts box. Sen som jag säger, jag mådde inte jättebra efter första 10 minuterna i den matchen. Då ville man ju bara, vad är det som händer? Hur kan de ens, varför är våra spelare fastnitade i gräsmattan? Vem har gjort det liksom? Så var det ju också såklart. Men fan, man kommer ur det som man gör. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar.
Jag kan säga
det 5 gånger till.
Innan vi klipper till Sanna, jag kan fortsätta efteråt. Men just som du säger, alltså första 30, toppnivå. Det är så det brukar se ut när Malmö möter de här stora, stora lagen i Europa, fast tvärtom. Att man är fastnitad på egen plan.
Vad säger han nu?
Och liksom inte kommer över. Man kommer inte över mittcirkel, man får knappt låna bollen. Men det som jag, alltså, på ett sätt, jag förstår narrativet som man liksom kommer in med om man jämför med sin egen situation för mindre än ett år sedan och hit och dit. Men samtidigt som, alltså, hur fan ska jag säga? Det är som att Blåvitt har å ena sidan slutat be om ursäkt för att de finns. För att det har varit ett uppenbart problem att man liksom, man låter folk köra över den och glömmer lite bort vad klubbmärket innebär och hela den grejen. Men det är fortfarande, i såna här matcher och i såna tillfällen, ja, Malmö är Malmö, men det är fortfarande att man märker att det är så fruktansvärt långt kvar till den här, där man ska vara i det här skiktet som ni strävar efter. Du pratar om att picka på väggen. Alltså det är en bra bit kvar till att vara AIK, Djurgården, Elfsborg liksom nivå. Och realiteten är ju fortfarande för IFK Göteborg är sjätte, sjunde, åttonde plats, precis under det här
där som tror ska jaga jag, där man. Tror jag att du har fel. Men så här, hade vi suttit med 3-0, då hade jag liksom, det hade jag inte kommit hit ens, om det ska vara.
Sen står ju Varne Hahn på huvudet vid mer än ett tillfälle i den matchen och räddar liksom Ola Toivonen, så får någon så här styrning och så petar över, och sen i andra halvlek när räddar någon något kanonskott av LKB.
Men han är också en del av laget, va?
Ja, det är Sören Räck som lägger den hörnan och målfirandet, eller jublet efteråt där. Det kan vi prata efteråt.
Det kan vi göra. Vi ska ringa Tobias Sana och kolla lite grann vad han har att säga om den här matchen och den här inledningen på säsongen och sådär. Det ska jag ta med dig också, för vi har varit inne på att det har stegrats ganska rejält. Ni har haft den tydligaste stegringen. Nu har vi med oss Tobias Sana. Välkommen till Toto Svenska.
Tack så mycket.
Hur är läget? Ledig dag, vad gör du då?
Då jag passar på att städa. Min dotter fyller till helgen, så jag ska ha lite kalas och så jag tvättar och har städat då.
Ah, okej. Okay. Fan, vad fint.
Han sa det. Ja, vi får se. Jag har tvätttid idag. Den får man inte jätteofta från fotbollsproffsen nu för tiden. Att, för att se om vi kan vara med, för vi har tvätttid. Men Tobbe, han är en man av folket. Så.
Ja, sannoliken. Du, vi sitter och går igenom lite grann matchen ni hade mot Malmö här senast. Och vi konstaterade att det var en ruskig start av Malmö. Hur kände du där ute på plan?
Nej, men vi visste att de skulle komma faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vi visste att de skulle komma. De tryckte ner oss. De gjorde det bra. Men jag tycker ändå att vi står emot ganska bra. Okej, de har någon chans där i början. Men sett till det, alltså, tycker jag ändå att vi står pall ändå i första halvlek. Sen har de något offside-mål som är ganska tydligt, men ja, jag tycker ändå ute på plan att vi ändå har koll på det. De har mycket boll. Ja, vi försöker, men vi kommer ingen vart. De trycker ner oss, men jag tycker ändå att vi är ganska stabila ändå i de första 45.
Hur surt är det att torska den här matchen på så sätt som den ju faktiskt avgörs med den där straffen? För att jag tror att alla såg, alltså, tittar man på statistiken och så där efter, det var mycket hörner. Det var mycket Malmöboll och som du säger, ni hade lite svårt att komma till läge. Malmö var ju väldigt bra i den här matchen, men den avgörs ju å andra sidan på en straff som ju absolut går att diskutera. Hur surt är det när det blir så?
Nej, men såklart, alltså. Det är alltid surt att förlora. Det spelar ingen roll om det är Malmö eller vad det än är. Så har vi alltid, vi går in med att vi ska försöka och vinna. Enligt mig tycker jag kanske det är den svåraste borta matchen i Allsvenskan. Men såklart att det är surt att det blir på ett sådant sätt. Men jag vill inte säga att det... Jag tycker faktiskt, om man ska vara helt ärlig, om den inte... När jag ser det live där på planen så känns det som att den slår upp på Simons ben och sen glider på hans hand. Och när vi hade domarkåren uppe på Kamratgården så sa de att går den i regel på någons ben eller du skjuter upp den i din egen, på egen hand, så ska det inte vara straff. Så jag vet inte riktigt, jag har inte analyserat straffen så mycket, men alltså, de dömde straff och det finns inte så mycket mer vi kan göra åt det.
Men du, jag förstår att du är ruskigt trött på frågan, men är det någonting i dig som fortfarande är så här mot att komma och möta ditt gamla lag? Eller det känns som att det har lagt sig lite grann. Det var hetare för ett par år sedan, va?
Alltså, det är alltid speciellt att komma dit och spela och så, men jag är hemma där jag hör hemma och jag ser inte det så. Det är bara att det är speciellt. Jag har alltid sagt det, var du än kommer i Allsvenskan nästan så är det fantastisk inramning. Så att det är alltid speciellt och de här matcherna jag har varit på i Malmö sida och jag har varit i Göteborgs sida. Så att det är speciella matcher och det är de två största lagen i Sverige. Så att nej, jag fokuserar inte på det så mycket. Jag fokuserar bara på att jag ska gå ut och göra det bästa för IFK Göteborg.
För egen del då, ni har ju haft en ganska trevlig inledning på den här säsongen. Ni inledde oerhört starkt. Hur känner du att du har inlett säsongen rent individuellt?
Alltså, jag har haft lite läge så som jag känner själv att jag ska ha gjort mål på och så. Men sett till det som jag har sagt innan, det viktigaste är laget före jaget, så att säga. Så för min del, vinner vi matcher och så tror jag i det långa loppet att poängen kommer börja rulla in, så att säga. Men om jag hade fått ta de här poängen på förhand och om kontra till om jag hade gjort mer poäng, så hade jag valt det här alla dagar i veckan. Alltså vinna matcher och ligga där vi är idag känns väldigt bra.
Du, Tobias, du har ju liksom fått ta lite storebrors roll i laget numera också. Vi såg ju din lillebrorsa då, han är inte den riktiga lillebrorsan, men Hussein Karinay fick faktiskt lite speltid borta på Eleda stadion. Kan du inte berätta om honom? För jag har ju själv blivit otroligt förtjust i den här spelaren och jag tror att det är flera som kommer få se honom inom ganska kort, eller vad tror du själv?
Nej, men det är en fantastisk fotbollsspelare. Han har egenskaper som är väldigt speciella. Han är bra emot en. Väldigt stark för att vara så ung kroppsmässigt. Och lägger ner enorm tid utanför banan. Styrketräning, lägger till extra. Alltså det är en, för mig, det är, vi har en diamant i Blåvitt som vi ska vårda väldigt väl.
Du, jag måste också fråga om det där är Jockes favorit eller kommande favorit kanske i Blåvitt, så måste jag fråga om min favorit också. Det är ju Micke Stare såklart. Hur är det att ha honom som tränare? Är han lika skön i omklädningsrummet som han är skön mot media och i Jockes podd och sådär och bjuder på de här härliga citaten?
Ja, han är en citatmaskin kan man ju lugnt se när vi har möte och sånt. Så att, nej, men jag har haft han förut, så att, han har inte förändrats om man säger så sen senast jag hade honom. Han kan sin grej och han har ett skönt tugg.
Vad är det han gör så bra då? Alltså, han får ju mycket beröm för att vara en så här lagbyggare, att han får ihop gruppen väldigt tajt. Men det måste ju vara fler grejer än det han är bra på.
Nej, men alltså, i grund och botten, jag tror också att jag tror i grund och botten att alla spelare har steppat upp från förra året. Att vi gjorde många grejer. Vi har åkt på några träningsläger där vi har rensat luft och sagt vad vi vill och vilket mål vi vill att Blåvitt ska sträva efter. Och vi vet egentligen att vi, om ni har sett de inledande matcherna, att vi jobbar stenhårt för varandra. Och i det långa loppet så vinner man matcher på ett sådant sätt. Sen vill vi alltid spela lite bättre och äga mer boll, men det kommer komma med tiden. Och imorgon har vi möte igen, så ska vi rannsaka oss själva och se vad vi har gjort bra och vad vi känner att vi har gjort mindre bra, och så resar vi luft. Och det tycker jag han har fört in, att vi har fem matcher, vi gör såna olika block där vi kör fem matcher, så efter det så har vi ett snack och så säger vi okej, vad har vi för mål för de nästkommande fem matcherna och lite såna saker. Och sen han har ett driv. Jag vet att folk som Jocke har ju varit på kamratgården, han har varit med oss i träningsläger, man kan ju höra hans röst att ibland han får den där, han blir hes ibland när han skriker för att han vill så mycket. Ja, exakt. Det blir det där, så att nej, men han motiverar oss väldigt mycket.
Jag tänkte på det, Tobbe, just du svarar ju delvis på frågan själv, men jag tänkte just med truppdynamik och att Stare är liksom den här som både tränare men också pedagog som binder ihop gruppen. För tittar man utifrån så känns det som att, ja, Jocke kan säkert svara på det också, men det känns som att IFK Göteborg det här året är en liksom helt en annan grupp, det är en annan, för att använda uttrycket, en annan aura i laget när det går bra och när det går dåligt. Delar du den bilden eller känner du att det har varit någon förändring så?
Jag har varit här nu i 3,5 år. Jag tycker att det, under Pojas tid var vi också väldigt bra i gruppdynamik. Alltså i Blåvitt har alltid varit, även fast det har gått lite sämre olika tider, så har vi haft en stabilitet i gruppen som alltid har varit. Jag vill inte säga att dynamiken är annorlunda i en kontra till nu bara för vi vinner matchen. Nej, den har alltid varit bra tycker jag. Men i grund och botten, jag tror bara vi har steppat upp och sett till, om jag ska vara helt ärlig, man ska ta en ursäkt, men den här hemmaborgskänslan som vi har med att spela där hemma igen med fans, det gör enormt. Jag tror att det påverkar oss extremt mycket, för vi har otroliga fans. Och man kan säga det, jag vet inte om ni har varit inne när vi har ett tryck, det är otroligt. Så det gör skillnaden tillsammans med att jag tycker att alla spelare har höjt sig.
Jag har en fråga, du säger det här att ni delar matchen i fem och sånt. Och jag fattar det, men det är två poängtapp i rad nu, förvisso mot svinsvåra lag. Men hur viktigt är det att studsa tillbaka mot Kalmar nu? För sen kommer AIK borta sådär, så att man inte kommer in i att man faktiskt tappar poäng tre eller fyra matcher idag. Liksom. Hur viktig är en vinst mot Kalmar nu för att bibehålla känslan av att det är bra? Liksom?
Ja, men såklart. Alltså. Vi går ju för seger. Det gjorde vi mot Malmö också. Men som jag sa, vi konstaterar inte att vi sitter här och räknar fem matcher. Så där. Jag menar bara att vi har en block och så diskuterar vi vad tycker vi att vi ska göra bättre. Och vad gjorde vi sämre i den här matchen? Eller vad gjorde vi bättre i den matchen kontra till det? Och så... Så att nej, såklart att det är viktigt. På vår hemmaborg går vi alltid för tre poäng och det kommer vi garanti jaga. Och det kommer vi göra bortaplan mot AIK också. Så att det är inga konstigheter. Vi vill plocka poäng i varje match vi går för.
Du, Tobbe, tack för att vi fick prata med dig. Lycka till mot Kalmar. Och så ses vi på Friends. Då är både jag och Jocke på plats och sitter tillsammans och gnabbas lite grann. Då ska det bli kul att få skrika lite grann på dig också.
Tack så mycket, det är jag som tackar.
Och du, lycka till i helgen också med barnkalas. Det vet jag kan vara ruskigt stökigt, så där behöver du nästan ännu mer lycka till. Det är inte mycket du kan kontrollera där. Det är bara med.
Jag har rutin där, så jag skickar ungen tillsammans med massa barn till Leos lekplats.
Rutin, ruskig rutin alltså.
Hemma med mobilen själv.
Den där ska jag ta efter. Bra, bra.
Det är standard. Sen på söndag gör jag med familj, men de kan jag hålla koll på. Så jag kastar ut dem snabbt sen.
Jättesmart. Jättesmart. Du har varit med förr. Kör hårt med tvätttiden då, så ses vi och hörs vi.
Tack så mycket. Ta hand
om dig. Detsamma. Hej.
Totosvenskan är sponsrad av Flowlife. Och vad är då Flowlife, undrar ni? Jo, de tar fram massage- och återhämtningsprodukter goda nog för världens idrottselit, men samtidigt tillräckligt enkla att använda för gemene vardagsmotionär. Man är också recovery partner för flertalet allsvenska fotbollsklubbar såsom AIK, Häcken och Elfsborg. Men på den gedigna kundlistan står även storspelare som franska fotbollslandslaget och mästarna PSG. Jag är ju helt såld på fotmassören Flowfeet, där man helt enkelt bara stoppar ner fötterna i den här maskinen och låter den göra ett jävla kanonjobb. Men Flowlife sitter också inne på marknadens bästa massagepistoler, till exempel Flowgun Pro, Flowgun Go och Flowgun Pocket, som alla har vunnit bäst i test. Om man trots detta skulle vara lite skeptisk, så erbjuder Flowlife alltid 100 dagars nöjd kundgaranti, så man kan testa hemma i lugn och ro innan man bestämmer sig. Så gå in på flowlife.com och klicka hem precis vad du är sugen på. Koden TOTO ger dig 20% rabatt på ordinarie priser och 10% på kampanjpriser. Vi säger tack Flowlife.
Men håller ni med mig om att det är lite så här mer ödesmatch än man tänker för båda de lagen nu? För Kalmar kommer från två raka förluster, kommer gå stenhårt för att försöka vända det. Göteborg har tappat poäng i två jättesvåra matcher, men tappar de poäng hemma mot Kalmar och sen har AIK borta. Det är en viktig match för båda lagen, känner jag, i säsongsmomentum.
Ja, för jag tänkte gå över, jag inledde ju med det innan vi ringde Tobbe här, att sen Blåvitt har ju haft den tydligaste, de här, som det var bra att han sa att ni delar upp det i fem också. Det har ju varit tydligt att det har varit nykomling. Mm. Efter det var det Häcken som ändå är liksom historisk
lilla stegringen
som har, det har blivit lite svårare för varje match ni har spelat, och det pikade ju nu senast. Och hur kommer ni ur de här två senaste?
Det pikade i matchminut 2 mot Malmö.
Ja. Då var det satan i mig svårt.
Då var det kämpigt.
Men skulle du säga att ni kommer ur det? För det är trots allt, alltså ni besegrar ju de lagen ni ska besegra. Mm. Men ni tar en poäng hemma mot Djurgården, där ju summerar vi, alltså i slutet av matchen är det ju Djurgården som går för 3 snarare än Blåvitt, och mot Malmö så är det Malmö som är ganska klart bättre ändå.
Ja, men vi har ju ändå gett oss utrymme då genom att så här, först inte förlora mot Djurgården då, och nummer två inte förlora med 5-0 mot Malmö. Så, alltså, känslan är ju fortfarande att hej, vi är bra på det. Så sätt har ni ju helt rätt i det. Att det kan ju vara i alla fall en mental säsongsdefinierande grej här nu mot Kalmar. Mm. Sen när man räknar alla poängen i slutändan så vet man att det var inte där och då som det avgjordes. Men jag tror självbildsmässigt, för att alla supportrar ska känna att shit, det här är fortfarande ett tåg som jag vill liksom verkligen vara med på. Så är det klart att skulle vi vinna mot Kalmar igen, då är vi tillbaka i läge A. Liksom.
Medan kryss Kalmar torsk i Gnaget, så är det så här, aha, det, vi hade inte, alltså, det blir lite pyspunka på säsongsinledningen som var 3 raka.
Så är det så här, då hoppar man ju ner ett hack i vad man tror på och vad man förväntar sig. Mm. Helt klart. Men jag tror att vi tar Kalmar.
Switch till lite Malmö-fokus då. Mm. För att nu, vi har ju varit på Malmö lite grann om att prestationsmässigt så har det inte varit önskade liksom, prestationer, på tal om prestationer då, som vi var inne lite grann på. Mm. Men här var det ju faktiskt, det här var det bästa Malmö vi har sett den här säsongen.
Ja, och det är väl kanske det bästa Malmö man har sett egentligen sedan i höstas, skulle jag säga. Jag tycker att det var första 30 där liksom, när allting klaffar, så fick man en indikator på att när och om det ser ut så här i 90 minuter, så är man överlägsna, och det ska man vara också. Alltså, det är framförallt, jag tyckte tremannamittfältet funkade helt fantastiskt. Man gick ner och spelade treback och tyckte att Bejmo fortsätter att göra stabil prestation.
Jag tycker Bejmo var jättebra.
Fantastiskt bra de här senaste matcherna. Jag tycker också att det var en bra balans mellan Levicki, Peña, AC. Nu går AC sönder, troligtvis borta en längre tid. Det såg inte bra ut, och han sa själv
inte att... inte mer den här våren, va?
Nej, det ser onekligen ut som att det inte blir. Och då vet vi har ju pratat om det innan 100 gånger, hur mycket sämre Malmö blir utan AC. Och sen väntar en maj månad direkt, när, vad var det, Besara som sa welcome to hell. Jag tror att man kan applicera.
Bayern kan ju tacka Blåvitt för cupguldet här.
Nej, man kan väl
att vi såg till att de slapp AC i de matcherna.
Man kan väl applicera det snarare på welcome to month of hell, för att Malmö och statistik i Stockholm är inte optimal. Jag tror till och med man kommer att i den, jag tror det är den veckan där mellan 11 och 16, eller att man till och med är kvar i Stockholm och inte åker tillbaka till Malmö, utan för att få, liksom, få optimala förutsättningar. Så att där, om vi pratar om säsongsdefinierande delar, så kommer det där nog bli en definitivt sådan för MFF.
Ja, för jag menar, Thelin, exakt, vi har Kiese Thelin, vi har AC, vi vet att Adi Nalic pajras ja, av säsongen. Exakt. Nu börjar den där truppredden
sättas på liksom, prov åtminstone.
Verkligen.
Och ja, det blir väl jävligt intressant att se. Och det är för framförallt om man tänker på prestation mot Blåvitt, och det såg bra ut i 30. Målet kommer från, ja, nu kan man tycka vad man vill om domaren och sådär, men jag tänkte direkt, alltså hur jag såg situationen komma och när den liksom beslutet, tänkte direkt på Barry Gwargis. Exakt samma sak.
Ja, en sak som börjar utanför och så fortsätter eventuellt in. Ja. Men så här, det är ju ingen som har sett en bild som bevisar varken det ena eller det andra. Jag tycker själv när jag såg highlightsen från Kalmar och Norrköping att så här, det var ju två straffar som Peking skulle haft som var mer straff än det som jag såg där. Men. Ingen skyller den här förlusten på domaren. Vi hade ju åkt på den ändå. Men det kanske är mer besvärande för Malmö att det är det som ska till för att man ska få in en boll med det här jävla övertaget som de hade.
Besvärande. Jag vet väl inte, man går väl tillbaka till det du säger, att så länge lägena kommer, så länge man skapar dem. Det hade varit värre om Malmö hade stått och stångat, eller Malmö och Blåvitt hade stått och stångat mot varandra i 90 minuter och sen avgör en sån sak. Det hade varit mer oroväckande. Men att man kommer till de lägen att han gör 3-4 kvalificerade, riktiga jävla monsterräddningar.
Oliver Hahn såg jag att din polare Gusten skrev på Twitter. Det var ju bra sagt.
Oliver Hahn.
Nej, men sen är det ju också så, alltså det ska man ju ha med sig in i det här, att man som motståndare till Malmö, med det övertag Malmö har ekonomiskt, de gulden de har tagit de senaste året, man försöker ju alltid leta också.
Ja,
alltså mot AIK vinner de med 3-0, men folk var så här, fan, matchen var lite jämn ändå. Mot Blåvitt vinner de med 1-0, radar upp chanser, är betydligt bättre. Att det ska behövas en straff ändå. Alltså man försöker hela tiden hitta den där lilla för att slakta dem också. Nej, så är det ju.
Det man verkligen kan, det kan man undra, det är ju liksom skillnaden i prestation mellan matcherna hela tiden. Ja. Vad är det som krävs för att trigga de här bebisarna? Liksom? Att det är synd att det ska vara IFK Göteborg som gör det varje år. För det var ju likadant i höstas. Då gjorde ju Malmö sin bästa insats för året borta mot IFK Göteborg. Och nu är det IFK Göteborg som är det röda skynket. Och det är tyvärr att det triggar dem på helt rätt nivå för att maxprestera 2 år i rad. Ja, det är synd för oss.
Och det, ja, precis. Och titta på det schemat bara. Alltså urladdning mot AIK, och så ska man till Värnamo och spela inför halva Smålands befolkning.
Kunde man gissat.
Och det blir 0-0, och det är de som känner Malmö och kan Malmö visste precis.
Ja, och Ebbe, när vi ringde Ebbe inför det här schemat, så var det så att det är Värnamo borta som är den jobbiga, för vi kan inte motivera. Alltså, och den landar ju jag på att det är ju Milos. Alltså det är du som är tränare som har ansvar för att motivera laget.
Och det har egentligen alla de tre tränarna som har varit de senaste åren, det vill säga Rössler, Tomasson och nu Milos. Alltså det ligger på deras bord att kunna liksom uppbåda den här motivationen och uppbåda det här, liksom att trycka på och liksom säga okej, om det innebär en dag ledigt efter att man har vunnit mot AIK med 3-0, fine, men andra dagen då ska det vara liksom borta. Jag vet att vissa tränare i Allsvenskan använder den här 24 timmars regeln, liksom att man får vara arg i 24 timmar eller glad eller vad man nu vill vara. Men efter de 24 så är det passerat. Då finns det ingen anledning att prata om det.
Och det var ju också det man berömde. Alltså när man plockade in Milos så var det man sa. Alltså hans ledaregenskaper och det här. Alltså att det, sen får vi se. Det är fortfarande tidigt in. Tappar du väl in med någonting här?
Ja, men jag tänkte på det här med skadesituationen. Alltså hur mycket pratar man om det i Malmö? För det är typ 5 korsband på ett år nu eller något. Och skador hela tiden. Hur mycket pratar man om vad det beror på? För det...
Ja, det har börjat brusa lite. Ja. Det har börjat liksom finnas någon grej som att man lyfter det. Malmö har ju haft väldigt traditionellt tidigare. Man har ju haft väldigt starkt fysiskt. Man handplockade Daniel Andersson, handplockade Ben Rosen från Southamptons verksamhet och tog honom och byggde liksom till det som ligger till grund idag. Ben Rosen lämnar det nu i FCK och i danska landslaget. Och nu har man Mark Reed och ett par andra killar som har liksom byggt vidare på det här. Men att det är liksom korsbandsskador, att det är muskelskador, att det är liksom, det, där är ju, jag vet att HIF hade det här problemet relativt nyligen till man bytte fysteam. Man gjorde sig av med sitt gamla och tog in Dale Reese och liksom beprövad kvalitet helt enkelt.
Är det Dale Rees ni ska gå på? För IFK Norrköping hade samma problem tills vi tog in Dale Rees och sen gick han till Helsingborg och räddade dem också.
Alla känner, det känns som att alla supportrar känner att precis så där är det hos oss också.
Eller hur? Nej, men just alltså, det är väl säkert, jag är helt övertygad om att Malmö gör den här analysen konsekvent, och Georgsson om någon är väl medveten om det här med tanke på vilka miljöer han har varit i. Men det är väl en kombination av liksom belastning, matchmängd, liksom ålder, slitage. Alltså det är 1000 olika parametrar som ska stämma samtidigt. Därför var det mer intressant i HIF, som långt ifrån hade den belastningen, men som hade den mängden och den typen av skador. Det var ju inte bara att det var folk som skadade sig, utan rehabperioden, liksom prognosen var 3 veckor och så tog det 3 månader innan de kom tillbaka. Så.
Och det är oroväckande. Någonting man ska med sig också är att så här, ingen match den här säsongen har väl alltså Ola, AC och Isak Kiese Thelin startat ihop. Nu kommer de inte göra det resten av åren heller. Men just att så här, är det någon man känner att så här, han har nog inte Malmö råd att tappa, så är det ju AC. Nu ska man upp till Stockholm möta Bayern både i liga och cup, och man har en borta match med AIK. Hur går surret i Malmö led om liksom det som komma skall här, att AC out de här matcherna?
Ja, det är ju sämsta möjliga timing. Det kunde liksom inte varit sämre egentligen. Så Jocke, det här med att alla ska, eller att de ska tacka Blåvitt för det här, delvis så, men också att
alltså han drog baksidan. Ja, det var inte så att det var Bjärsmy som klämde benen.
Kunde hänt mot Värnamo istället, kan jag känna.
Det hänt mot alla, men det är också sett så. Nej, men det är, alltså, alla är ju smärtsamt medvetna om det. Det här var väl egentligen en diskussion från när lottningen kom och framåt. Och om man ska vända på det, Bayern med sin extremt gynnsamma lottning och de motstånden de har haft och gått rent. Lottning. Konspirationsteorierna låter jag er i 08
förbundets land.
Nu brände till i chatten Svanen när du gör så, det vet du.
Det var en öppen dörr, jag var tvungen att sparka.
Nej, och
gå vidare.
Där är ju som sagt, det är där det kommer avgöras. Och går man från Stockholm med 7 poäng och liksom, så kommer man nog ingen vara besviken. Går man därifrån med 3-4, ja, då kanske det blir ett problem på riktigt, givet då situationen i övrigt. Nanasi helt utanför truppen nu senast till exempel, kommer ju säkert komma in nu med tanke på att Nalic borta. Och ingen räknar med att Ola Toivonen skulle gå in och bli startman och har blivit det nu. Liksom. Och det har nog stört, jag ska inte säga att det har stört, men det har definitivt påverkat laguttagning och tänk och funderingar ett par vändor.
Det som är emot att ni skulle göra ett enormt tapp här nu med AC, det är ju att Ola Toivonen går in och är så otroligt jävla bra. Han var snuskigt bra i första halvlek mot Blåvitt, men nu var han också lite skadad, eller hur ser det ut där?
Ja, men det är slitage, det är ålder. Det är som sagt, komma tillbaka från en korsbandsskada och gå från 0 eller 20% upp till 100 i brist på att andra, eller på grund
ganska
av andra
kort skador. Tid också.
Ja, det är riskabelt som fan. Och i den åldern också, med underlaget som väntar. Och det är mycket konstgräsmatcher i rad. Vi får se.
Lite halvlurigt. Men hörni, jag frågade ju Sanna. Jag tycker personligen utifrån att så här, han var ju lite av en liksom hackkyckling i det här mötet ett tag, med tanke på den flytten han har gjort och sådär. Det tycker jag har lagt sig utifrån. Jag tycker inte att det känns längre som att Malmö supportar bryr sig jättemycket om Tobias Sanna. Nej. Däremot Sören Rex har ju sin historia och han kämpar ju på med att också hålla liksom rivalitet och hatet vid liv.
Och det måste man uppskatta.
Man måste också uppskatta att så här, han var utanför truppen mot AIK, men när det är Blåvitt hemma, det är nog fan att han ska leta sig in i elvan. Ja, hur känner du, Jocke, för Sören? Är det fortfarande ormen, eller har det lagt sig? Eller?
Alltså, jag är kanske en av dem som släppte den grejen först av alla. Jag har väl också lite koll på hur det var med erbjudna kontrakt och där. Alltså, med bara en viss professionalitet i sportcheferiet där, så hade vi haft kvar Sören i IFK Göteborg. Men det där är oceaner under små broar sedan dess, så att säga.
Och jag vill ju också föra till protokollet att vi pratar om en spelare som är från Danmark från början. Alltså han är inte född i Göteborg eller i Malmö. Det hade ju varit ett annat typ av...
Och man kan ju ta anledningen till att det blev så pass stort med hela Sören-dramatiken. Det var ju alltså... Det var ju året efter som Blåvitt verkligen var liksom söndersparkade. Och sen kom Boja och sköt in någon sorts energi i klubben. Detta var ju liksom innan säsongen. Men det bara kändes så jävla fantastiskt allting. Nu är vi tillbaka. Nu kommer vi med något som ingen annan har. Och då dra Sören och lämna oss för Malmö. Och då, det kändes som att man blev våldtagen fram och tillbaka på Balkan, så att säga. Jag vet inte vad jag menar med det egentligen.
Jag tittar på
honom.
Jag var bara, va?
Därför så blev det en så enorm jävla tagg. Att liksom, när vi kände att nu är vi på gång, och så kom någon som bonkade ner oss, och så var det Sören som gjorde det. Och så här, av alla jävla lag i världen så är det Malmö du går till. Vad fan, ja. Du kunde gå till Turkiet eller någonting. Din jävla tönt. Typ så kände man. Det är därför det har blivit en stor grej. Så stor grej. Och sen så har han ju inte varit dålig på att spela tillbaka heller. Och han har ju känts nästan som att han har blivit förolämpad av att vi tycker så här. Och det är också lite konstigt. Vad tror du att du ska få? Liksom, det är klart att om du är en spelare som väcker några som helst känslor, så är det ju precis de här reaktionerna du får på en sån flytt. Alltså,
hade du varit usel eller hade du ingen brytt?
Nej, hade han inte fått reaktioner, det är då han ska bli förolämpad. Så jag tycker också att han känns som lite bebis i sammanhanget.
Om du tycker jag är helt rätt. Alltså, om du tänker man bara med support gärna såklart. Men om man får det bemötandet och liksom, det är hela tiden munhugg och tjafs. Det är klart som fan att man vill bibehålla det. Och framförallt med den karaktären som Sören är. Som är liksom utanför banan väldigt lugn och liksom syns inte och gör inte så mycket intervjuer. Men som på planen är liksom riktigt temperament och nästan liksom ful i sina stunder. Så tycker jag att han gör helt rätt att bibehålla det. Han är helt medveten.
Han vet ju också att han får de otroligt enkla kreddpoängen från supportarna när han gör det.
Såklart.
Det är liksom rakt in i boken bara. Liksom.
Det är ju hans sätt att också, alltså jag gillar ju spelare som liksom slår tillbaka. Och jag menar, nu är han ju Malmös gubbe, då ska han väl stå på deras sida. Liksom. Så det är väl rimligt också.
Ja, och det därav också extra fantastiskt att gå fram där och säga sen så att jag skulle bara snacka lite med Bjärsmyr och sådär. Men var i högsta grad medveten om var Blåvitt-spelarna befinner sig och sådär. Och hyscha mot Helsingborg och fira mot Blåvitt borta och sånt.
Då får han inte heller gnälla om det kommer en snusprilla flygande eller något i den stilen. Då får han inte göra det.
Jag har inte sett honom göra det heller.
Nej, jag bara säger det.
Nej, jag bara konstaterar.
Jag tror han gillar det. Han är från Danmark.
Nej, men så här. Allt aside, känner ni inte att det är en lite förorättad sida och så att han bara, hur kan de bua mot mig?
Nej, alltså jag känner ju...
Det är kanske bara jag som har sett den nyansen då.
Jag känner ju bara att han...
Man ser vad man vill se.
Jag känner att han gillar hetsen.
Ja, det är klart.
Men så här, det är lite samma som vi pratade om Edvardsen, att det tog på honom när det buades i Göteborg. Jag tror att det tar på Sören, men Sören han kan använda det för att bli bättre istället, vilket är synd för
oss. Exakt, alltså Sören kan ju också walk the walk, så att säga. Det kan ju inte än så länge Victor Edvardsen göra.
Vi kommer åt honom, men det blir tyvärr bara dåligt för oss.
Ja, exakt. För han triggas ju, utav det.
Och man kan ju ta ett annat exempel på spelare som gillar den typen av bemötande. Jag har aldrig sett någon vara så uppenbar i att älska att slå en hörna mot Malmö borta, mot Blåvitt borta, eller för den saken Tele2 som Sebastian Larsson. Han mår som bäst när han står där nere och knyter skorna eller drar någon lite stress.
Fyra extra ticks.
Och så skriks det och kastas och vevas och vrålas och det är någon spottdusch hit och dit. Och han blir bara bättre. Men han vet ju hur mycket skönare det blir om han lägger hörnan och det blir mål. Det är bara vända sig om och bara...
Ja.
Men då är ju frågan så här, ska man inte hetsa som publik då? Ska man bara vara knäpptyst? Det går ju inte
heller. Nej.
Vad ska man göra?
Man liksom inmålar att de bäst att stå som liksom Djurgårdssupporter hemma mot AIK var så. Du är skitbra, Sebbe.
Stående ovation från långsidan när han
såg hörnan. Då har det blivit den här kungfusparken som
kantorna
här. Ja.
Det är det ni ska testa i höst, alltså när Sören, om Sören är mål.
Stående
det unnar dig det!
Fint!
Eller när hans namn ropas upp i laguppställningen, då tänds det bengaler och det är stående ovationer. Och liksom.
Eller ska man vända sig om med röven alla guys?
Det blir nästan, då kommer han göra hattrick. Alltså,
tunn balans mellan det.
Ja, det är verkligen. Supportare är ju också kända annars för att ta liksom nationella beslut.
Smarta på beslut.
Och vara smarta och genomtänkt och vad gynnar laget och såna här grejer. Men du Josip, du var inne på det. Det är maj månad som ser ut som ett jävla helvete. Ni som inte har koll på Malmös schema, kan ju dra det lite kort. Det inleds ju på måndag då, med Bayern borta. Mm. Sen är det Mjällby hemma. Det kan ju tyckas låta lätt, men vi minns vad Mjällby gjorde mot Malmö i fjol.
Och det är Mjällby vi kommer komma in på. Ja, Mjällby älskar de matcherna också.
De älskar de matcherna. Sen är det alltså AIK på Friends. Sen är det Djurgården på Tele 2. Sen är det Häcken som också har varit ett lite buggy-team för Malmö.
Ja,
vann väl någon cupfinal och höll på här igen.
Ja, Malmö ledde med 2-0 och sluta 3-2 efter straffar.
Jajamensan.
Häcken hemma eller borta?
Hemma.
Och sen efter det
då så ingen är det... chans.
Sen, nej, jag säger bara att det är Häcken. Och sen är det cupfinalen där mot Bayern också. Ja. Så att det är alltså 4 matcher i Stockholm på en månad, varav en är en cupfinal. Mm. Och däremellan då så är det Mjällby och Häcken hemma. Jag har ju sett lättare scheman.
Ja, det är Bayern.
Värnamo borta till exempel. Men ska vi inte bara tassa lite snabbt på det Bayerns kommande schema då? För 9 av 10 matcher Bayern har nu är alltså en i kuppen då. Men 9 av 10 matcher är Malmö, Kalmar borta, AIK, Norrköping, Malmö i kuppen, Häcken, Djurgården borta, Göteborg, Elfsborg.
Ja, men det var väl på tiden också. Alltså, för nu har de ju bara mött...
Bullen, vilka matcher.
De har ju bara mött superettanlag hittills.
Ja. Är typ inte allt på Tele 2 av någon jävla anledning? Ja, det är väl Djurgårdens fel för att de spelar på Södermalm typ. Men
ja.
Jag vet att det inte är Södermalm. Det är söder om Södermalm. Så spara de kommentarerna. Vi vet var det ligger liksom.
Men alltså att ha 9 av 10 de matcherna, det är ett otroligt svårt schema.
Ja, och det är också fakturan man får betala när man får inleda med de 5 de har.
Snöbollskrig mot Sundsvall liksom.
Ja, exakt. Vi ska ringa ner till Listerlandet och kolla hur läget är med Mjällby. Vi har både Noah Persson tror jag och Lillbagan Otto med oss.
Är Lillbagan, är det något som är etablerat eller gör vi det nu?
Vi kommer etablera det.
Vi sätter det nu.
Lillbagan! Vi får se ifall de svarar. Men de har ju haft en jävla start på den här säsongen. Ligger ju för fan 3 i serien, Josip.
Ja.
Ditt andra lag kan man någonstans säga.
Ditt Mjällby.
Mitt Mjällby. Nej, jag har en sweet spot. Det är ändå hometown.
Det får man lov att säga. Här har vi ju grabbarna. Noah Persson och Lillbagan. Är det Lillbagan som gäller?
Vissa kallar mig det, men du kan få kalla mig det om du vill.
Ja, bra. Vi behöver etablera det. Jag gillar ju smeknamn spontant. Noah, kör du något smeknamn, eller?
Nej, det är många som håller på... Mitt efternamn i så fall, Persson. De tycker det är något märkvärdigt med det, men håller inte riktigt med det.
Högst ordinärt efternamn.
Ja, det är ett av Sveriges vanligaste skulle jag säga. Ja, det kanske exakt. Är den dialektala Persson då som blir ett smeknamn. Men hörni, hur mår ni där nere? Jag gissar att ni mår otroligt bra.
Jo, men ja, det känns bra nu. Vi har tagit rätt många poäng så här i inledningen, så man ska inte klaga.
Vad är det Brännan har gjort? För att jag ska ärligt säga att jag satt inför säsongen och såg att det är stora förändringar i er trupp och det är en ny tränare som vill in. Känner man Brännan och hans tid i Superettan, där han ju faktiskt har varit, för det har ju varit en oprövad tränare i allsvenska sammanhang, så var man lite orolig för Mjällby den här säsongen. Men ni har ju levererat sannoliken. Vad är det han har fått in?
Först och främst är det en väldigt bra tränare som har kommit in och satt sin prägel på hur vi ska spela. Så i försäsongen hade vi väl... Spelet var ju katastrofalt, om man ska vara ärlig. Men sen har vi bara byggt på våra svagheter och blivit bättre med tiden. Så nu vill vi väl ha mer fokus på anfallsspel och de kommande matcherna. Det har varit rätt mycket försvarsspel mot de lagen vi har mött nu, som mot Bayern och Elfsborg och Djurgården.
Du är inne på försvarsspelet. Jag tänkte fråga om det, för det är 15-0 förra säsongen och 4-0 på 5 matcher i år. Vad är det som gör att ingen kan göra mål på Mjällby?
Nej, men vi har, för som du säger, förra året med har vi varit väldigt stabila bakåt, och det är någonting som vi bara har byggt vidare på liksom. Vi krigar väldigt hårt, springer väldigt mycket för varandra, så ja, jag vet inte riktigt om det finns något bra svar på den frågan så här specifikt, men ja, vi hatar att släppa in mål i alla fall.
Är det något som sitter i väggarna, eller? För att jag menar, det är ny målvakt, även om Brolin var i truppen förra året, så var det ju Eriksson som stod det mesta. Ni har också bytt, alltså, ni har plockat in Noah från Malmö på lån, så att jag menar, och ny tränare, så att det är inte samma grabbar och samma tränare som gör samma sak, utan det är nytt, men det är fortfarande lika bra. Så att mitt svar blir typ så här: det sitter i väggarna hos er.
Ja, men lite så.
Det gör det lite. Det är samma sak på träningarna, så alla besvarar med hela hjärtat och man vill vinna till varje pris, och
väl det som sätter grunden också, tror jag.
Jag gjorde en annan intervju med Brännan där han lyfte fram just er två. Det är därför det är kul att ni är med. Han hyllar er och säger att det var väl, alltså, de sa väl, eller han sa väl något i stil med att vi visste att det fanns där, men vi är liksom överraskade över hur fort det har gått för både Otto och Noah liksom, att komma in i både tempo och i spelsystem, men framförallt hur man spelar med bröstet utåt. Hur upplever ni liksom att det har, och att jag har sett ute på planen, hur har det känts här inledningen av säsongen för just er båda när det kommer till de här delarna?
Men det har känts bra. Man kom in med en ny tränare då ju. Fick känna på det lite redan förra året, så man visste lite vad det handlade om liksom. Men sen har man jobbat hela försäsongen nu och jag tycker Brännan har varit tydlig med vad han vill ha av spelarna och hur vi ska göra, så nej, man har bara gnuggat på och gjort det som tränaren har sagt och trott på sig själv. Liksom. Så har man har chanserna kommit. Och med matcherna också så lär man sig väldigt mycket när man får spela matcher. Liksom. Vilka matcher man får spela så
kul att du säger att du säger att Brännan är tydlig. Jag har ju sprungit på honom lite här de senaste åren när han har varit uppe och jobbat med media. Behöver man sortera lite grann vad han vill? För att han hatar ju inte att prata.
Ja, det ligger väl lite i det också.
Det är mycket genomgångar och snack.
Ja, jag trillar inte av stolen av förvåning. Dubbla matcher här nu som kommer upp då. Det är Helsingborg i nästa och därefter Malmö borta. Malmö borta som ju Mjällby vann i fjol och så nykomling på det. Hur långt känner ni själva att så här, hur långt kan man gå den här säsongen med tanke på inledningen ni har haft?
Ja, svårt att säga nu i inledningen, men kan vi hålla ihop det lika bra defensivt och samtidigt ta steg efter varje månad, så tror jag att vi kan befinna oss ganska högt i tabellen.
Jag Otto, framförallt en fråga här specifikt riktad till dig. Jag har imponerats framförallt under inledningen av hur du tar för dig på planen på ett sätt som är liksom, jag ska inte säga sällan skådat, men det är någon liksom genomgående och tydlig självklarhet i hur du går in i framförallt i dueller. Jag tänker framförallt matchen mot Djurgården där du egentligen plockar bort Magnus Eriksson totalt i de ytorna där han trivs som allra bäst. Är det någonting som Brännan har tryckt extra på, eller är det farsan som har sagt till dig att ligg på lite, smäll på?
Men det har väl kommit med tiden, tror jag, när man har slussats in i A-laget och spelar man elitfotboll så måste man gå in i duellen, och då kan man inte vika undan, om man säger så. Så ja, farsan har väl också sagt ett annat där. Så, ja,
kan jag tänka mig. Ja.
Jag tänker, du har ju också, när vi ändå är inne på det temat, du har ju både Löken och Jeppe bredvid dig där inne när ni just på mittfältet. Vad innebär det att ha de två? För de två jävlarna lägger inga fingrar emellan.
Ja, exakt. Ja, men det är ju samma sak på träningarna. Liksom. Det är stenhårt och det är till och med trash talk på träningen. Det följer med in i match och det hjälper otroligt mycket att ha två så duktiga fotbollsspelare och rutinerade fotbollsspelare bredvid.
Men jag måste bara fråga, trash talk på träning, menar du att Löken kan liksom säga åt dig att jävla vad usel du är? Fy fan vad dåligt.
Löken är lite mer lugn, men det
är en
typ låt han skjuta och så.
Vilket griseri. Fan vad kul att höra.
Men hur är ni två på trash talk? För ni känns ju som två små skärmknuttar överlag alltså.
Ja, men kan inte så mycket som Gio då, men om han nämner någonting om en så kan man ge en liten känga tillbaka i alla fall.
Mm. Jag tror inte man ska börja med det riktigt än. Man måste
få bevisa sig lite mer först.
Ödmjuka hörni, vi har ju varit inne på tidigare att så här, det här med trash talk, att så här, mediatips och trash talk på plan. Men min fråga rör framförallt så här, mediatips. Triggas man verkligen av det som spelare? Alltså när ni ser att någon sätter Mjällby på kvalplats eller på nedflyttningsplats, är det någonting som man så här, nu jävla ska jag visa? Eller är det bara att så här, jag skiter i? För vissa lag har ju varit inne på att så här, ja, men vi triggades av deras snack eller vi vill visa folk att de har fel. Medan å andra sidan så kan man ju säga, fan, ni är ju elitfotbollsspelare. Att ni ska triggas av vad media säger, kan det verkligen vara så? Vad känner ni själva? Triggas ni av det?
Ja, det skulle jag väl säga. Om någon tippar oss liksom åker ut eller så, så hade det varit jävligt skönt att stå i slutet av säsongen och ha klarat sig rätt bra liksom, och ge dem en känga tillbaka. Liksom. Så ja, triggas av det lite gör man väl, men inte, det är inget som man går runt och tänker på hela tiden. Så,
det känns
men,
inte som något kan trigga.
Det ligger väl lite i naturen att man triggas när någon, när någon säger något sånt liksom.
Ja, men några procent i alla fall. Det var ju faktiskt var det jag trodde. Var det jag trodde. Hade du något mer, Josef?
Ja, jag hade en sista. Eller jag vet om någon, men ni spelar ju fotboll i en avkrok av landet där det inte är så jävla mycket media heller, och där folk från Stockholm kommer mest när det går bra eller när det går åt helvete. Hur skönt är det att slippa den här liksom, hur ska jag säga, dagliga eller veckobasmarkeringen? Eller
att slippa dig helt enkelt.
Att slippa mig helt enkelt, sådana som mig. Att komma och ställa frågor och vara jobbig på träningen. Utan, eller mer att man får jobba i lugn och ro. Finns det någon, skulle ni vilja ha det på något annat sätt? Eller hade det varit skönt med lite mer press utifrån?
Nej, men jag tror det passar Mjällby utmärkt att ligga lite lågt så att säga. Och inte så mycket media runt sig, utan bara göra jobbet på planen och sen kommer väl medien sen när det går bra.
Gott så då, grabbar. Medien är ju redan här. Vi har ju er i rummet. Men vi får tacka för den här gången, så får vi säkert anledning att höra så här framöver när ni har tagit två raka 2-0-segrar. För det är väl så ni jobbar där nere?
Ja, precis. Det får vi hoppas på.
Härligt
du,
då, grabbar.
Svane, jag ska hälsa från min brorsa också. Det var han som bjöd dig på en dosa när du var i Barcelona, kommer du ihåg det?
Ruskig chef, för där var jag illa ute kan jag säga. Flyg inställt efter Barça Napoli, helt tom på snuset. Så att, vilken jävla chef i så fall. Hälsa honom tillbaka.
Ja, det ska jag.
Liten värld.
Härligt, väldigt liten värld. Vi hörs då, grabbar.
Ha det fint, boys.
Det gör vi.
Ha det fint.
Alltså nu har jag har fått en visionen. Jag vet precis varför det går så bra som det gör i Mjällby. Alltså du har Brännan som kommer från ett uppdrag i
Hajduk-split.
Där är det ganska högfrekvent, eller hur? Där händer det grejer. Jävlar vad det smäller. Om du liksom slår en felpassning så blir du mordhotad. Typ.
Kontraktet drivs.
Och så kommer han in i den här energin.
Ja.
Nej, det är inga problem. Alltså jag har aldrig varit med om ett så lågfrekvent rum. Alltså Brännan springer ju omkring i ett slow motion land i Mjällby och får gjort 10 saker när han egentligen skulle få gjort en grej.
Ja.
Det är därför han ser ju liksom anfallen en timme innan de kommer. Bara, ja. Nej, vi ställer en back där, för så kommer han. Fattar ni vad jag menar?
Ja.
Det är också, det ligger jävligt mycket i det där, för som sagt, det är min del av Sverige där liksom jag är uppvuxen. Det finns så väldigt...
Det märks inte.
Nej. Och det är
så chill de tar det. Och låt mig vara tydlig med det. Jag älskar det.
Ja, 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 ja.
Jag tycker det var den roligaste stunden i hela tuttosvenskan. De är ändå två personer.
Alltså, det här var så jävla fint att höra att det är trash talk på träning. Alltså, Otto är vadå? 18 bast. Där springer Löken och Jeppe G och grabbarna runt.
Låt han skjuta.
Alltså, Brännan i slow motion-världen med hans förändring. Alltså det är fan att det blir saker gjorda.
Det här är människor, och det är, alltså Otto är local och Noah kommer från Asarum som ligger liksom 2 mil bort från Sölvesborg. Alltså,
det är här, samma ställe som du säger.
Det här är en havkrok där man inte bryr sig verkligen inte, och man låter sig absolut inte påverkas av någonting och vad någon tycker, om man inte kan använda det på rätt sätt och kanalisera det. Som de två säger, liksom, att om det är något mediatips eller att någon säger att de har varit si och så. Framförallt om det kommer utifrån, från storstäderna, då blir de så här, de ska minsann inte komma och diktera någonting för oss. Så det är väl egentligen den enda triggerpointen.
Men ni ska säger, ner i våran slow motion.
Jobbigt och jävligt.
Segt tjockmattelagg liksom. Hela listelandet.
Det du beskriver nyss är också den känslan man har varje gång man möter Mjällby borta.
Ja!
Det är segt och det är jobbigt. Och det är jävel
och det är
som
genomtänkt och medvetet.
Det är årets spaning detta.
Ja.
Om jag ska krädda mig själv.
Ja. Men visst, vi 5 matcher in, men Mjällby ska ju inte ur någon serie.
Nej, alltså, nej, absolut inte.
Otroligt.
Då ska Degerfors åka ut två gånger först.
Ja, på tal om Degerfors, vi ska ju faktiskt ta med oss Sean imorgon. Och det var kul, det är kul att han kommer hit. Alltså många, det är ju lätt att snacka innan säsongen. Det är lätt att snacka i medvind och allt vad det är. Men att komma hit när man har noll pinnar efter fem. Bara där så är det liksom hatten av till Sean. Som inte bara, vi får inte bara ringa honom, utan han kommer hit och sätter sig och svarar och är med. Sean, som du bollade lite för, att han har gärna fått kanske komma till Blåvitt.
Alltså jag vet att han var ganska nära att komma till Blåvitt under Poja-tiden. Mm. Så honom hade vi väl radan inställd på. Men
han finns väl kvar känns, på någon form av lista då?
Säkert, men det känns ju inte aktuellt precis efter de här fem matcherna kanske.
Han har inte fått jättemycket hjälp där bak heller. Men de har haft det kämpigt ju, Degerfors.
Alltså Degerfors har ju verkligen fått en inledning på säsongen som gör att man kan åka ur. För att Degerfors har inte varit så dåliga, så tycker jag. Alltså, nu säger jag att det sitter mest highlights på Degerfors. Men både mot Hammarby och mot Djurgården så tycker
och
jag
mot
att,
Häcken.
Och mot Häcken så skapar man verkligen läge för att vinna matchen. Och så förlorar man dem och får in noll bollar typ i de här matcherna.
Jo, men det är ju det där vidriga. Alltså du och jag har pratat om det gällande Stare. Att framförallt inför Djurgården och Malmö-matchen. Att får Blåvitt 4 poäng där. Alltså säg att man spör Djurgården och så kryssar man bort dem mot Malmö. Då hamnar ju Stare i ett sånt där äckligt Stare-flow och då kan det liksom gå ganska långt. Och detsamma, alltså Bayern och Degerfors är väl varandras motpoler här. Att Bayern kanske inte förtjänade alla poäng borta mot Degerfors, men de löser det och så går de vidare och hela den grejen. Men Degerfors tvärtom då, de kanske har förtjänat mer, men de har ju hamnat i det här negativa stimmet där det vill sig inte.
Och i Degerfors ända av tabellen som det nu är, då kan det betyda att nej, vi tror inte på vad vi gör längre, vi hamnar i kris, vi åker ur istället. Så att Degen är illa ute och skulle verkligen behöva en explosion i... Ja, kanske inte klubbsugan, det kanske hade varit lite väl, och gå lite väl långt, men ni förstår vad jag menar.
Ja.
Och samtidigt så sitter Peking där och gör sig lustiga på sin egen bekostnad och säger ja, vi är jätteroligt, vi är där nere och det är kul. Det är inte alls kul, det är ovärdigt en klubb som Peking att sitta så här och göra
ni har varit lustiga över situationen.
Ja, men vad ska man göra? Men vi bestämde oss faktiskt igår nu att om allt går bra från och med nu ska vi ändå låtsas som att vi är där nere. Så att vi kommer hela tiden prata om 30-poängsgränsen. Vi ska klara den nu. Och sen när vi har gått om Göteborg och de ligger 8 och vi ligger 5. Så kommer vi ändå vara så... Alltså så länge vi kan hålla liksom topp 12 så är det bra. Liksom. Så, vi har bara,
så ni har bestämt er för att vara allsvenskans oskönaste på sociala medier? För det där är ju...
Alltså sen, när vi ligger 3 med 2 gånger kvar ska stå luftrunka åt Helsingborg och Sundsvall. Va? Det är det enda
jag
ska.
Det är då...
Det är då
Jonathan Levi färgar halva håret rosa och halva håret typ ceris.
Vad är skillnaden på det? Jag har tagit 30 poäng eller mer. Ja.
Ser inte fram emot det. Framförallt också nu när de har 3 matcher som de bör vinna. Att det kommer vara så här fundamentala poäng för vår överlevnad.
Och så vet man att det kommer vara en sån här som tappar kommer lägga sån här tråd varje, alltså match för match. Så det blir sån här säsongslång tråd. Liksom så här, åh, fan vad gött, 3-1 mot Värnamo, vi förtjänade inte men vi vann, fett. Ja. Och sen så Helsingborg,
ett steg mot nytt kontrakt.
Helsingborg away, så här 4-0 seger. Prestationen lämnar en del att önska. Tyst.
Ja, men nästa match är ju sån.
Rickard Drill och Norling rider in i byn.
Sluta spela fin fotboll kommer det bli. Det kommer bli klagomål på Norling. Vi ska bara grisa oss till poäng.
Max 2 passningar, sen ska det vara avslut.
Titta, när Peking-supporterna börjar köra, vi måste titta mer åt Mjällby. Hur spelar de då?
Och så fingerar de något jävla läktarbråk så att folk ska titta dit istället. Det är så jävla uttänkt det här. Alltså. The master plan.
Men det är så jävla sånt bottenlag som har ett projekt för att klara sig kvar är att vi har 2 brassar i truppen med oklar kompetens.
Bra inlägg. Så.
Det får man lov att säga. Hörrni, vi har ett par minuter kvar. Har vi något mer allsvenska? Liksom? Vart brinner det någonstans? Tapper har något.
Vi måste prata någon minut om Bayern. För varje gång jag är med här får jag typ mordhot för att vi inte pratar om Bayern.
Ja, men det får
jag
efter varje avsnitt.
Ja, exakt. Så man kan väl säga att de har 5 raka vinster och är jättebra att de nu kommer förlora 7 av de kommande 10 bara.
Ja, men det är... Alltså just spelschemat. Alltså, fan, det ska bli jävligt intressant att höra hur Bayern tänker, om det är Rånes eller om det är någon annan som steppar in, vem det är som ska ta det. Men även från spelarhåll. Alltså att man har fått den här lottningen från himlen och sen nu kommer liksom, inte som Blåvitts liksom
Stegringen är det bästa. Alltså.
Stegringen är det bästa, men liksom Bayern ska från 100 till 0 till 100 igen. Liksom, och de här kommande, och det är lång tid fram till uppehållet. Liksom,
men det schemat som kommer se och sen så, jag vill bara liksom haka i det du sa innan här om att så här, vi måste prata lite grann om Bayern. Det ska ju folk ha med sig också. Att vi har inte full tillgång till alla klubbar, och vissa, Malmö FF till exempel, de är ju en internationell klubb numera. Man behöver ha av sig till en presschef, och som i Italien kanske skicka någon liten present för att få intervjuer och sådär. Jocke, du har ju ingång rätt in på Kamratgården, så det är lite lättare att få tag i och sådär.
Fasta trådar i linan.
Bayern är jättesvåra, men där har vi haft Darian och vi har haft Låret och sådär. Så vi försöker vara så breda vi bara kan. Det är inte alltid vi lyckas. Vi har haft en brand som nyss släcktes. Du uppmärksammade mig på att det här med borta sektionsbråket som har varit mellan AIK och IFK Göteborg har lagt sig nu, och allting är frid och fröjd.
Om man skriker mycket så får man ibland som man vill. Ja. Det är min devis.
Skicka DM till Svanemar så löser han det. Nu har ni en sektion samlad och alla är glada och nöjda.
Det är fantastiskt. 60 000 oxtokiga blåvita som ska till Friends och ta över där nu med så mycket platser som de har fått.
Oxtokiga, är det inte det där Djurgården du snackar nu?
Jo, men det är samma tugg nu. Vi ska ha 3 etage och vi ska ha...
Det är faktiskt helt sanslöst. Om man har haft den där borta sektionen.
Jag har verkligen inte tid för den här diskussionen nu. För att jag ska med tåget. Och det är helt jävla sant. Så att jag slidar ut som...
Vi pratar dåligt om Göteborg.
Som Homer Simpson i Häcken, så kommer jag nu bara göra en sån...
In i busken.
Bakåt polka. Polka.
någon form av gång.
Sidesteppen blir det.
Ja, men Jocke, kul att du var här i alla fall.
Ja, hörni. Ja, vi får se om det blir nästa fredag då.
Ja, det får vi verkligen se.
Jag har några vänner kvar här.
Det har du. Du har alltid mig här oavsett hur snett du är på det.
Då ska jag ha keps, overshirt, briller och så ska jag spara ut skägget.
Lite mer skägg. Ja. Lite mer skägg behöver du då.
Namnet är kvar efter idag, BB Jocke. Men istället för BB så kan vi bara intyga nu att det heter bara brasklappar.
Ja, det är faktiskt... Du har en poäng.
Ni kan diskutera, vad har du på biskop Brask egentligen? Ni kan diskutera... ansvarig för Stockholms blodbad. Och det kan jag tänka mig att vara också. Så peace out.
Det där är klart ett sätt att gå ut på. Det får vi lov att konstatera.
Skamlöst.
Och ut kanske är det vi ska gå också, Kalle. Vad
det
säger
ska vi
du
göra. Jag ska bara tipsa om en liten grej.
Ja.
Jag har ju låtat ut, eller jag och jag, men Unibet har ju låtat ut biljetter till diverse matcher tidigare. Nu jävlar låtar de ut VIP-biljetter.
Oj.
Till Bayern Malmö då. Och det enda du måste göra då är följa Unibet Sverige på Instagram, likea det här inlägget, ni kommer se vilket jag pratar om, för att delta i den här utlottningen. En vinnare lottas fram lördagen den 30 april klockan 12, och vinnaren får hela 5 VIP-biljetter till matchen klockan 19:10 måndagen den 2 maj. 5 VIP-biljetter.
Har du biljett till matchen, Josip, eller kör du press?
Jag är i Rom.
Du är i Rom, ja, just det. Du behövde semester efter semestern. Exakt. För att repa dig ifrån hur jobbigt det var att ha semester.
Ja, det kan vara klart att krockar med Roma Bologna.
Oh, som av en händelse.
Ja, oh, synd.
Som av en händelse. Det är alltid trist när man behöver dubbelboka. Otroligt jobbigt. Och Tappe sig fram emot nästa ångestmöte. För nu är det kniven mot strupen.
Måndag Värnamo hemma.
Klara, det är ju en match, det är en nästan direkt avgörande match om nytt kontrakt.
Ja, verkligen. Det är ju faktiskt så att vinner vi, då ligger vi 2 pinnar före Värnamo, och då...
Kan man andas lite?
Ja, då kan man äntligen känna att vi börjar i alla fall få lite avstånd bakom oss.
Fan vad fint. Imorgon kommer August Spångberg hit. Ska vi snacka lite grann om Gnägget och Sean då. Så ska vi försöka prata lite Degerfors. Och så får vi se vad det blir för tredje stol att fylla. Om det blir Bayern eller om det blir Djurgården eller vad det blir. För det väntar ju, den stora matchen i nästa omgång är ju Bayern mot Malmö. Den är ju på måndag, så vi hinner ju ta den i måndagsavsnittet också. Då är inte du här. Du är i Rom då fortfarande.
Jag kan länka.
Ja, länka kan du göra. Jag vill nästan sätta dig någonstans då.
Ja.
Inte Fontana di Trevi, lite för spanska trappan också, tråkigt.
Stökigt.
Ja. Vi får fundera på
någonstans nere i södra Rom kan jag sitta på någon trattoria och
prata
med på in i Vatikanen för fan.
Ja, det
och Vatikankön live.
Ja, det är klart att det hade varit någonting. Något ett litet uppdrag ska vi nog kunna skicka
mitt
på.
Mitt i sändning i nomine patriet Filip åker vi.
Ja, det hade varit fint. Vi hörs igen imorgon i alla fall, för det blir torsdags avsnitt. Mm. För första gången någonsin, Kalle. Det blir kul ju.
Ja, superkul.
Verkligen. Superkul. Vi tackar för att ni har lyssnat och tittat och hänger med oss på sociala medier. Vi hörs precis överallt. Ciao, ciao.
Tack, Kalmar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.